Hej allihopa, superkul att vara här. Jag var här senast för 2 år sedan. Jag började prata lite grann om en riktad insats inom frisörbranschen. Kristoffer Blomqvist heter som sagt jag. Jobbar på Skatteverket i vardags. Jag tänkte, vi började prata om våra besök som vi gjorde för 2 år sedan. Men idag tänker jag nog mer fokusera på själva utredningarna som vi gjort inom just frisörverksamheter då. Superkul att det är många här och jag tänker att är det några frågor under tiden? Jag kommer att prata om 15-20 minuter kanske. Så hojta, sträck upp handen bara så tar vi det. Annars tar vi gärna lite efteråt också, tänker jag. Lite grann så här tänkte jag. Kort bakgrund till våran insats. Lite grann vilket resultat i faktiska siffror. Vad har vi sett i våra utredningar? Och så sen kommer jag avsluta med några sista medskick, tänker jag. Så ser min presentation ut. Men lite bakgrund först då. Vi har ju som sagt haft en riktad insats. Som började under 2023. Avslutades här på vårkanten 2025. Och initialt så började vi gjorde kontrollbesök. Där vi helt enkelt åker ut till frisörerna. Gör kontroll och personalliggare. Även kassa... kontroller helt enkelt. Kontrollköp och kassainventeringar och tillsyner av kassaapparaterna och de bitarna. Men som sagt, sen så har det gått vidare till de här fördjupade delarna. Och man kan ju se att våra tidigare analyser, dels genom kontrollbesöken men även tidigare utredningar, har ju visat på att den här branschen, som även givetvis flera branscher, har osund konkurrens. Vi har också, Staffan var inne på just med attitydsundersökningar, gör ju Skatteverket också. Och där har väl lite lägre siffra, men där 40% av företag och privatpersoner upplever att det finns en osund konkurrens i frisörbranschen. Det kom ju också ut en liten rapport i december 24 som heter Svarta inkomster. Där var inte bara hårvårdsbranschen, det var ju också skönhetsbranschen var ju med. Och där var väl den branschen som stack ut negativt kontra analysen som gjordes några år innan. Då. Den här analysen är ju baserad på skatterevisioner helt enkelt. Så att det är ganska konkret data. Och då var den här som man hade i förhållande till omsättningen hade kanske blivit en negativ utveckling. Då. Så egentligen det här är bakgrunden och vi har ju också, det är en personalintensiv bransch. Vi har systemverktygen, kassarister, personalliggare. Så det är lämpligt att både göra besök i branschen, anonyma besök, men även givetvis använda det här i våra utredningar. Då. Så egentligen, det är väl bakgrunden till att vi gjorde en riktad insats och givetvis så gör vi ju besök och utredningar löpande i branschen också. Men det här är ett sätt liksom att dels kunna paketera det, kommunicera, se tydliga mönster, även kommunicera som är en viktig del i det. Så utöver det här så gör vi givetvis mer också så att det inte det enda vi gör inom branschen då. Urvalet. Det var också intressant på sliderna tidigare. Jättebra genomgång och viktigt för Skatteverket att ta del av just branschinput för att se liksom vad ska vi skruva på, vad ska vi sätta in våra resurser mest när det kommer till det. Urvalet till den här insatsen är egentligen 3 spår, ska jag säga. Dels har vi spåren där Skatteverket gör egna riskkörningar utifrån olika riskparametrar. En del som vi jobbar med kontinuerligt. Sen har vi den andra delen där vi helt enkelt anonymt åkte ut till frisörsalonger och gör våra kontroller och sen kollar lite grann hur det ser ut i efterhand och lägger till det som en utredning helt enkelt och där vi har en helt annan möjlighet att ta in uppgifter och sådär. Men sen har vi också den kanske den viktigaste skulle jag säga och det är tipsen. Tipsen är vi ganska beroende och det flaggar ju många myndigheter av att just tips om skatteundandragande är superviktigt. Kommer säkert prata lite grann om det i panelsamtalet sen också och tänker att jag kommer att komma in på det. Men det är väl... Jag kommer också fortsätta lite senare om det är just tips. Men det är en stor del i det här helt enkelt. Ja, nu vart det lite suddigt där, men jag hoppas ni ser lite grann. Det är en liten sammanställning över hur det såg ut. Som jag pratade för något år sedan så gjorde vi just den här insatsen, ja, 92 besök. Och det vart kontrollavgifter på personalliggare och kassarister, ungefär 25 av dem. Så ja, lite mer än var fjärde vart det avgifter på då. Men efter det så har vi ju samlat ihop oss i en liten grupp och jobbat tillsammans, och då har vi kikat på 47 företag. Och av de här 47 ska vi också lägga till att de här 47 väljs ju lite med riskmoment så att säga. Så att jag brukar säga det att de allra flesta företagen i Sverige, de vill sköta sig och gör det jättebra. Men sen det är de andra vi vill komma åt för att helt enkelt få en sund konkurrens på marknaden. Så att det här är en riskpopulation också, skulle jag vilja säga. Som ni ser, 45 företag blev det ändringar på. Vissa lite större, vissa lite mindre, men det var två som klarade sig helt utan förändringar. Så det var ju bra det i alla fall. Men lite siffror. Ja, det kanske är svårt att sätta in i kontext där. Jag ska väl också säga lite grann som branschstatistiken visar att det är mycket enskilda firmer i den här branschen. En hel del mindre också. Det finns givetvis större frisörsalonger också. Vilket gör att kanske resultatet i sig kanske inte låter jättestort. När vi har tittat, det här urvalet har varit mycket mindre. Jag tror att det kanske 70% enskilda näringsidkare. Kanske med en omsättning lite i det lägre skiktet också. Vilket gör att siffrorna kanske är stora förhållande till redovisade omsättningen då. Men som sagt, oredovisade intäkter. 15 miljoner på de här företagen. Oredovisade löner. 8, ja, närmare 9 miljoner då. Vilket innebär skatter och avgiftshöjning med lite mer än 12 miljoner. Det står två rader där nere. Brottsanmälningar är inte kanske så svårt att förstå, men det är helt enkelt när vi utöver det här också brottsanmäler. Det kan vara bokföringsbrott, det kan vara skattebrott och så vidare. Och då tar ju nästa instans vidare. Och har vi också något som heter FUT. Det är en förkortning för det felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen egentligen. Där har vi gjort 11 stycken sådana också. Vilket, ja, det kan vara till Arbetsförmedlingen, det kan vara till Försäkringskassan och så vidare. Vi har ju också en skyldighet, det kallas USIS, det är en uppgiftsskyldighet inom Skatteverket, där vi tidigare skattebrottsenheten, där vi också skickar en tidig anmälan där. Så det är inte en brottsanmälan, men att vi liksom till deras underrättelseverksamhet fångar in att om vi har sett någonting tidigt i vår utredning då. Yes, tänker att... Ja!
Generalisera bland de här 45 som inte betalar sin skatt. Hur ser liksom typsmitaren ut i
ja, men jag kanske kommer lite till. Så blir det inte tydligt sen så får du ta det vidare. Absolut. Ja, men precis. Lite slutsatser. Lite vad vi har sett. Som jag var inne på tidigare så är det, har det här varit stora delar lite mindre företag. Där ofta ägaren i de här företagen har haft ett ganska stort inflytande. Vilket är en risk, kan vara en risk ska jag säga. Att man styr verksamheten och även undanhåller. För när vi pratar svarta inkomster och så där också, det är mycket privata uttag. Är en enskild firma utan anställda, då blir det som svarta inkomster, men i termen av kanske privata uttag kanske vi pratar, men mångt och mycket är det ju oredovisade inkomster i alla fall. Kan väl också säga att som sagt, det var ju 45 och 47 med förändringar. I genomsnitt så har det väl varit runt 400 000 per företag i oredovisade inkomster. Det har varit några, jag tror det var 5 stycken som har över 500 000. Några som stack upp ganska mycket också. Och lite inne på det där. Det vanligaste här som vi har sett i just den här insatsen, det är väl just Swish, som har sett att det, ja, man får mot Swish och man redovisar inte. Det är väl det tydliga, om man ska dra något mönster, att det är Swish, man använder olika Swish-nummer. Det är privat Swish, det är företagsswish, Swish till anhöriga och så vidare. Det är väl det, om man ska dra någon röd linje på de utredningarna, så är det det. Det här också något kanske jag vill flagga för sen också, just att man behöver kanske ta en funderare kring. Det är ju inget olagligt att använda Swish, givetvis inte. Det går ju mot den trenden att det är elektroniska betalmedel. Men att någon form av reglering kanske.
Ja. Alltså att det inte går ut till konsumenten att man aldrig ska swisha pengar på ett företag till någon kononummer. Det ska vara 1 och 3.
Ja.
Det är så konstigt. Det är så enkel matematik.
Ja. Men det finns. Vad sa du? Det är ju inte olagligt heller. Så att
man skulle kunna, även om man är ett företag, så skulle man kunna ha ett företagskonto.
Absolut.
Och det är vi ska styra.
Kan du upprepa en fråga så att vi får mer till?
Ja, ursäkta. Nej, men hon frågar varför går inte Skatteverket ut med en vad du sa, påpekande om att inte, varför man inte använder företagsswish. Och det var lite det jag var inne på innan, att det finns ju ingen reglering som säger att du får inte använda ett 070-nummer kontra 123. En del har ju 123, en del kör ju också 07-nummer, om man säger så. Och idag finns det ingen reglering. Det viktigaste är ju för våran del egentligen att man bokför, tar upp det i kassaregistret. Det är väl liksom själva grunden. Och det är väl någonting jag vill återkomma till sen, just det här med Swish. Och det här är ju inte unikt för frisörbranschen, utan det här är någonting man kanske behöver fundera på. Någon form av reglering. Jag har ju hört argumentet att det kostar med företagsswish. Ja, jag vet inte om det är hela sanningen, men det finns säkert för- och nackdelar. Men givetvis någon form av reglering att det här är företagets pengar, det här är min privat. Jag vet själv, skulle jag ha en frisörsalong och använda privat swish, jag skulle aldrig kunna hålla reda på det i min bokföring. Så att, jag vet inte om ni känner igen i den biten. Men det är väl kanske den stora grejen. Men vi har också sett, vi har gjort utredningar från norr till söder, så vi har inte liksom koncentrerat till storstad eller landsbygd. Vi ser ju också att, och det var jag inne på för 2 år sedan också, att kontanterna finns fortfarande kvar. Kanske inte i gatorna utanför här lika mycket. Vissa målgrupper, vissa områden finns absolut kvar, ska jag säga. De här är ju svårare att fånga också. Men därför är ju då att vi gör kontinuerliga kontroller, informerar, men även att vi har möjligheten att åka ut på oanmälda besök. Det är oftast där vi fångar upp att vi, ja, det är inte ovanligt att till exempel jag skulle åka ut och göra en provklippning och se lite grann. Jag betalar med pengar, cash, och se liksom grann vad företagaren gör. Det har man ju också med sig sen i en eventuellt fördjupad utredning, att det blir svårt för dem att säga att vi tar inte emot kontanter. Så att det här med swishen, kontanterna hänger ihop mycket med, det blir ju brister i bokföring. Vissa har knappt någon bokföring alls. Det här går ju på sidan. Det får ju följdeffekter på flera andra delar givetvis när man har oredovisade inkomster så här. Vi har sett både i när vi gör revisioner, då gör vi lite större, men har lite mer mandat att plocka in mer bokföring och de bitarna, en skrivbordsutredningar lite mer begränsade, men vi har sett brister i båda egentligen. Jag var inne på det här med FUT, alltså där vi skickar en underrättelse till andra myndigheter. Som sagt, vi ser ju när det är oredovisade inkomster så här, så kan det få följdeffekter. Till exempel kan nämnas en enskild näringsidkare som hade skuldsanering, som hade många 100 000 oredovisade inkomster. Givetvis så ligger det utanför skuldsaneringen. Då har vi möjlighet att skicka en underrättelse till det. Då kanske man upphäver skuldsaneringen. Så att det kan vara sådana bieffekter utöver de här siffrorna. Kan också nämna ett företag som hade stöd från Arbetsförmedlingen. Jag tror att de hade för 2 eller 3 anställda. Vi misstänkte, trycket har ökat, skulle jag vilja säga. Just det här med att anställda kanske inte är anställda på riktigt, utan de får stöd, och då kan vi skicka en underrättelse till Arbetsförmedlingen som gjorde ett återkrav, jag tror det var närmare miljonen på det företaget då. Så det är också viktiga effekter som vi gör utöver att det är liksom skatter och avgifter. Och det har blivit ännu mer, jag tänker i regeringsuppdraget som jag också deltar i mot arbetslivskriminalitet, så är ju det ett viktigt uppdrag också, att vi försöker se inte bara Skatteverkets del, utan man försöker se för hela för Sverige egentligen. Så att det är jätteviktigt att, och det försöker vi för utredarna ha med sig hela tiden, liksom att vi ska skicka underrättelse, det har ju en skyldighet. Så att det tåls att påminnas, tänker jag, hela tiden. Men jag tänkte inte, som sagt, frågor bara ställa sen, och vi kommer säkert komma in i vissa delar i paneldiskussionen. Men jag var inne på det, tipsa om skattefusk. Superviktigt. En del tror jag, vi har inte möjlighet att liksom återkoppla, det får vi inte, det är sekretesshinder. Men lita på att skickar man in det så tittar vi alltid på tipset. Det behöver inte vara världens uppsats, utan det kan räcka att den här verksamheten på den här adressen misstänker vi har svart arbetskraft eller så. Vi tittar på det. Det värsta som kan hända är att vi tittar på det och släcker det, eller åker ut, gör ett besök, kontroll- och personalliggare och ser, kollar i våra system. Superenkelt, så att det behöver inte vara så, att det vill jag återigen trycka på, att det var någon siffra, var det 8 av 10 just i den här som misstänkte att det fanns folk som, eller företag som skattefuskar, och jag tror det var 9 av 10 som inte skickade, och det är väl den tendensen vi ser generellt, att man inte tipsar, så det vill jag återigen trycka på det. Kan väl också nämna att det finns ju en SOU, heter väl 2461. Det finns ju ett krav på, det kommer jag också prata lite mer, den här lagstiftningen, just personalliga lagstiftningen, även kassaregisterlagstiftningen är ganska gamla, har inte riktigt tänkt med, tycker jag själv. Det förslaget är ju dels att den ska vara digital, de här böckerna. Nu vet vi inte, nu är det långt kvar tills det blir ett beslut, men förslaget är i alla fall att böckerna ska försvinna. Det ska bli krav på elektronisk personalliggare i alla branscher som idag omfattas av personalliggare. Och det kanske det viktigaste där, det är inte den elektroniska som kanske förändrar, utan också att Skatteverket får ett utökat syfte att vid själva kontrollerna kunna ställa mer frågor och jämföra och sådär. Så att där får ni hänga med och se om det händer någonting under nästa år. Vi har ju några politiker här, kanske höra lite mer om det sen kanske, vem vet. Men annars för företagare och sådär, vill bara alltid flagga för vår hemsida. Vi har många här kanske har drivit företag ganska länge, men vi har många som kommer direkt från skolan, utbildar, så det brukar flagga för det. Ni har ju ett bra samarbete med skolan också, liksom, att det finns utbildningar, och det utbildningsmaterial är också med i den. Men det finns många momskurser och liknande att driva företag, som jag vill ändå ta tillfället att säga. Ja, jag tänkte hålla det med ganska kort där, som sagt. Gud, jag tänker att där hade vi en hand.
Men kassaregisterlagen är ju rätt så gammal som du nämnde. Vore ju fantastiskt om det kom ner till noll. För i dagens läge kostar inte kassaregister någonting egentligen, en hundralapp i månaden. När lagen kom så var det kanske 20 000, då kanske man förstod det. Men hur har ni gjort för att kontrollera de som har under 4 prisbasbelopp som då inte har haft något kassaregister? För jag tror att det är där det finns extremt mycket svarta pengar.
Precis, och jag pratade lite med Staffan. Jag vet inte om alla hängde med, men det finns ju, ni vet ju att det finns ju den här gränsen 4 prisbasbelopp för att använda kassaregister. Tror att vi kanske kommer in på det sen, vi vet inte vem som ställer frågorna. Men i alla fall så är ju den här, vad blir det, 250-260 000 är väl själva gränsen. Och det hade varit intressant att se, vi hade ju statistik på antal företag. Det hade också varit intressant att se hur många företag ligger mellan, om det fanns en undersökning, mellan 200 000 och just, alltså ligger i det inte noll, för det finns ju sådana som driver på sidan om också. Men, nej, men vi har ju sådana möjligheter att kontrollera obetydlig omfattning också. De är ganska krångliga, ska jag väl säga. Inte supereffektiva, ska jag väl säga också. Vi har inte rätt till exempel att förelägga bank i de utredningarna. Vilket vi har i vanliga utredningar, så att säga. Att vi skickar en fråga till banken och får in kontoutdrag och de bitarna. Så där är vi lite bakbundna. Mycket bygger kanske på företagarnas egna uppgifter. Vilket kanske inte alltid är trovärdigt heller. Men ja, så att jag tror vi kanske kommer in på det sen, men bra fråga. Jag tycker att kassaregisterlagstiftningen som du var inne på har varit med länge, kanske behöver ses om, gör en utredning. Ja, borde kan vi säga. Jag skulle säga att det pratas också internt hos oss att vi eventuellt ska skicka en hemställan, just att vi tar ett helt grepp egentligen och se över. Och det är inte bara just det här beloppet, utan det finns flera delar. Men jag tycker att en utredning behöver göras, tror jag, rent generellt. För som du säger, när den kassalagen kom, kostade väl, kanske ni vet bättre, vad kostade kassaregister på den tiden? Då var det väl mer 20 000 för en maskin var det väl. Idag är det kanske man har i fickan eller helt 200 kronor i månaden. Ja, exakt. Så det argumentet som var då, vilket jag kan köpa för 10-20 år sedan. Men, så det är lite annat idag. Så att jag vet också att det har varit på tapeten att sänka det till 2 prisbasbelopp. Så det är halvvägs. Men det är inte vi som bestämmer. Vi kan ju ge förslag, vi kan skicka hemställan, vi kan i remissvar givetvis prata med politikerna. Men ja, vi får se om vi kommer in på det sen kanske. Det ska bli intressant.
Och det är ju tur att vi då har i alla fall 3 riksdagsledamöter här idag. Så att, vi har en till fråga. Vänta, Pelle, du ska få mikrofon.
Ja, jag hör dig.
Nej, det vi ska ha med dig på film.
Ja.
Nu funkar det, va?
Jajamän.
Några frågor. Vad är er erfarenhet som tittar på många branscher? Vad är tricket för att få bort svarta pengar i en bransch? Vad tror du krävs? Vad ska man göra?
Ja, hade jag ensamt svar på det, då hade ju inte varit problem.
Då hade det varit enkelt.
Jättesvår fråga.
Men, tyvärr är det en svår fråga. Men ja. Er erfarenhet, vad tror du eller ni?
Nej, men alltså jag tror att just kassaregister och den biten, att skruva på dem och modernisera just i de här branscherna där det är mycket betalningar via disk. Jag tror att det är där man måste börja främst. Det tror jag. För att få dels att vi har möjlighet att ställa kanske mer frågor vid själva besöken, men också att vi... Ja, sen kommer jag också komma in på just den här med personalliga biten. Den tror jag också är viktig, för de hänger ju ofta ihop. Oredovisade intäkter finansierar oredovisad arbetskraft. Den där lagstiftningen var säkert jättebra från början och tanken, men det har hänt väldigt mycket också de sista åren. Nu kändes det som att det var jättelänge sedan, men det var 2019 det införde löner per månad, alltså individuppgifter till Skatteverket. Innan det så hade vi ju liksom ingen möjlighet att kontrollera realtid när vi kontrollerade. Idag så kan vi se varje månad egentligen, så vi kan ju ligga mycket närmare. Så att vi har ju kommit ett steg där, och idag så får vi inte ställa frågor om de som vi träffar på och jämföra med individuppgifterna. Den möjligheten har vi inte, och det är det som lite grann ligger i SOU:n. Så att det är just i den här branschen så är väl de 2 bitarna fast modernisera och liksom anpassa efter hur det ser ut idag 2025, skulle jag vilja säga.
Tack. Bara en sista fråga. Du nämnde er insats. Hur länge har den pågått?
Ja, men vi gjorde besök under 2023. Och så sen så avslutades här en bit in på... avslutas. Alltså många av utredningarna var ju innan, men det är för att samla ihop och liksom se lite resultat och så. Så, att,
så ungefär 2 år har ni hållit på, och då har ni hunnit med 150 företag ungefär, fattar jag rätt då? Eller fattar jag fel på din sammanställning där?
Ja, besök. Men det är just det här bara som vi har mätt. Sen utöver det så gör vi givetvis andra kontroller i branschen också. Så att, men de har inte tagit med, utan det är särskild urvalsregel just för det här för att kunna mäta och se. Så att skulle man ta ut på hela branschen så lär det givetvis vara mer. Men det hänger ju ihop. Det, senaste åren har ju också, vi har haft en pandemi, mycket av resurserna. Nu har vi tagit över från länsstyrelsen det här med... Är någon som kan hjälpa mig när jag går konkurs? Ja, lönegaranti, sådana grejer, elomställningsstöd, fått hjälpa Tillväxtverket med kort. Så mycket resurser har ju liksom behövt skruvas om. Så att jag tror att vi behöver steppa upp på Skatteverket också och kontrollera mer också utöver. Men som sagt, det här är en liten del av det skulle jag säga. Ja.
Vad har ni för erfarenheter tidigare av att införa RUT, RUT-avdrag? Vad har det gett för resultat för till exempel städbranschen, byggbranschen? Alltså när ni tittar på de praktiska resultaten av att införa det, vad har det lett fram till i vad har det gjort för branschen och antal, alltså nivån på redovisade intäkter?
Ja, där ska jag villigt erkänna att det är inte mitt expertisområde just ROT och RUT. Däremot så har jag tagit del av vissa analyser. Riksrevisionen gjorde väl, så vitt jag vet, fast då var det mer mot ROT. 2023 kom det ut en rapport och man såg tendensen. Och där var tudelad, ska jag väl säga. Vet inte exakt om det är kanske någon annan som kan svara på det. Just rapport med RUT. Hade du något...
Nej, vet ni vad? Jag tänker att vi ska ta en paneldebatt därför att annars kommer ni ställa alla frågor som jag kommer att avkräva både politikerna och Skatteverket.
Så vi får säga att det är bra frågor då.
Kanske. Sen så kan vi fråga dem om vi känner att vi har någonting obesvarat. Skulle det vara okej? Okay?